Podplay.
Hej, Hasse Brontén heter jag och du lyssnar på podden som heter Snutsnack. Idag heter min gäst Rickard och jag hoppas att du liksom jag tycker att det här avsnittet ger en liten energikick. När man hör att man kan vända i livet, göra någonting annat, följa kanske en gammal dröm som Rickard gjorde. Snart så hör du hans historia som jag fann väldigt intressant. Tack till Emma som tipsade om Rickard. Ja, patreon.com/snutsnack. Där hör du också bonusmaterial med Rickard där han berättar om en hemsk upplevelse som han var med om när han var FN-soldat i Bosnien. Var försiktiga där ute, var du än är någonstans givetvis. Och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning.
13:10
Ja, då hälsar jag dig välkommen, Rickard.
Tack så jättemycket. En ära. Söndag morgon.
Ja, det är söndag morgon. En varm sådan i Stockholm och kanske även i de mer södra breddgraderna i Sverige.
Ja, det är det. Titta, termometern så 28 börjar närma sig. Det var ett varmt i havet efter morgonlöpningen.
Ja, det är seriöst. Det är seriöst. Det var ett morgonlöp.
Ja. Ja, men när man är man snart 48 får man ju träna dubbelt så mycket som de som är 28.
Ja, just det. Det här ska vi ju komma till. Du är ju 48 och du är ute på din aspirant nu.
Mm.
Det låter ju lite ovanligt. Jag har haft en gäst tidigare som var runt 50 som också pluggade till polis. Men jag tänkte vi ville höra din historia. Jag vet att du har gjort en massa intressanta saker, men hur hamnar man liksom som polis när man... Ja, året man fyller 48, har det funnits någon grundtanke där i botten eller? Och vad har du gjort innan och så vidare?
Oj, hur mycket tid har du? Brukar nog mina studiekamrater har nog skrattat just nu. Den här tanken, oj, ja, den är faktiskt nästan polis, den är nästan 30 år gammal. Jag kommer från en familj där hantverkare och liknande och tänkte att det är det man ska jobba med. Så jag utbildade mig till elektriker och var färdig 92. Jobbade liksom det och fick jobb i Thailand några månader. Och sen, shit, alltså det här, alltså, det är polis. Alltså, och då hade jag en ordförande i en cykelklubb jag hade tävlat i en kort period. Sen gick jag tillbaka till min gamla igen. Så han var polis. Han var en rolig jävel och jag såg att folk tyckte om honom. Folk hälsade på honom och han kunde ta folk på ett bra sätt. Och det inspirerade mig. Så det var en halv pojkdröm. Och då hade jag bara läst 2 år på gymnasiet, så att då fick jag ju läsa in på folkhögskola. Läste in natur och lite andra ämnen så jag kunde söka. Och sen under tiden så jag hade gjort lumpen innan det. Och då under lumpen, när var det då? 93-94, så bröt ju Balkankriget ut precis i den tiden. Jag tänkte, ja, men det var någon jag pratade med som sa, men FN-tjänst, just det var faktiskt Ingvar då, som var polis, sa, ja, men FN-tjänst det är en bra grund att stå på också. Så jag sökte och kom med B05 95, åker ner precis innan, och det är precis, jag tror det är redan vi är på utbildning, så är Srebrenica-massakern, fruktansvärd historia, och det börjar man inse lite grann att jag ska ge mig in i det här. Åker ner i FN-tjänst, men där och då, eller när jag kommer hem sen, så känner jag att jag har med mig mycket i bagaget och jag är inte. Och den vevan jag tror också är då när man har då intagningen till polishögskolan är väl stängd, man inte den ett tag.
Ja, det var stängt ett tag där. Det kan ha varit precis de åren, jag kommer inte ihåg exakt.
Nej, jag vet inte, någon som har sagt innan i en podd. Och då... Då kom IT-boomen. Jag tänkte, det där, IT verkar roligt. Och jag kände att jag är för ung för att bli polis. Och bagaget var med mig alltså. Då utbildade mig systemvetare. Och pluggade i Ronneby, Karlskrona. Och sen åker jag i Australien. Och den då växte också. Så, men shit, var det någon jag mötte som han och föräldrar som jobbar på IKEA. Han har ett roligt jobb där. Shit, det där verkar ju. Och IKEA har alltid funnits med sådär. Sen barndomen. Han tyckte att det var roligt att vara där. Så att då började jag jobba på IKEA på IT-avdelning. Fick jobb därefter när jag var färdigpluggad.
Mm. Som system...
Systemet
utvecklar. Systemet utvecklar,
förlåt. Ja, precis. Så jag jobbade med logistiksystemen. Så när människor nu pratar om bur 2, och jag vet att Linda Bondesson, en av gästerna du har haft, hon är ju lärare i det. Mm. Och första lektionen man har med henne så var det, ja, det här systemet, det är vad det är. Det är frukt och det är annorlunda. Det är inte vad ni är vana vid. Men jag är van vid de systemen och till och med äldre. Och det är kanske en viss fördel att kunna hantera det. Så att då började jag på, som sagt, och fick en, jag gillar inte ordet karriär, men det är det man använder i folkmun. Och har haft en fantastisk resa, upp och ner naturligtvis.
Mm. På IKEA då, helt enkelt.
Ja, på IKEA. Och då, så jag varit ifrån IKEA en annan gång och bytt, någon gång så började jag jobba som konsult. Också fantastisk resa, där jag jobbade med processutveckling, informationsutveckling, informationsmodellering och verksamhetsarkitektur eller enterprise architecture, om det är någon som är IT-intresserad fattar vad det är, där man lär sig om hur processer, teknik, människor, förändring, hur det hänger ihop i företag. Mm. Men så har alltid IKEA lockat, alltså så här, människorna, det är alltid det som lockat, men det har alltid, varje gång jag ska säga, när jag haft både ups and downs som man har i sin karriär, så nej, det är polis. Det är hela
har
tiden.
Har den legat liksom i bakhuvudet på något sätt och liksom ruvat där?
Ja, alltid. Och sen har jag ju några vänner som är, alltså, de är mina stora förebilder. Som är poliser. Och de har, jag sa, Rickard, ska du inte söka? Så jag bara, ja, jo. Det ska jag väl göra någon gång. Och sen med sig livet, som jag har fått barn. Och sen, ja, då kommer det in i bilden. Och sen, ska man göra det nu? Men sen så, ja, det kan bli en jättelång historia. För jag har haft en fantastisk karriär på IKEA. Och det är inte så här att jag kommer aldrig tillbaka. För att, det är människorna som gör det. Jag har haft fantastiskt fått göra precis jätteroliga grejer. Om man nu gillar att jobba med verksamhet och IT och digitalt och retail som det heter. Men så fick jag mitt absoluta, om jag skulle jobbat kvar i den här drömvärlden eller den världen så att säga. Fick en chef som jag har haft och några gånger och så jobbar han på något som heter Inter-IKEA Systems. Det är konceptägarna av hela IKEA-konceptet. Så de är franchise-ägarna.
Okej.
Okay. Av IKEA. Och där var han chef för Development och Innovation. Och det är typ så här, när man jobbar i detta så är det där man vill jobba. För då får man jobba med så här, vad händer i världen om 5, 10, 15, 20 år? Hur ser tekniken ut? Vad gör vi människor? Hur bor vi? Hur transporterar vi oss? Vad har vi för behov? Alltså det är jätteintressant. På intervjun så säger Peter till mig, du Rickard, jag vet gärna att du vill bli polis. Så du får en anställning på ett villkor och det är att du söker till polis. Så jag anställer dig, du ska söka till polishögskolan. För jag vet hur du gärna vill göra detta. Och det var det absolut bästa ultimatum jag kunde få. Det är sånt fantastiskt ledarskap i den när han säger detta. För att jag börjar jobba och jag söker till polishögskolan. Och kommer in. För menar att då har du två val. Så du kan, du, det är din dröm. Du måste. Och jag bara, ja, jag vet att jag måste. Och på den vägen var det, och då kom jag in på, och det är faktiskt mitt första officiella ansökan. Så att, det var lite roligt att gå på första, för när jag kom till myndigheten, så, när vi skulle, på Pliktverket, eller Plikt- och prövningsmyndigheten, när vi skulle testa, så de tittade på mig och frågade, hur många gånger har du sökt? Nej, det är faktiskt första.
Men nu måste jag flika in här med några lite frågor här. Dels så vet vi ju alla då, som man behöver inte ha lyssnat på den här podden för att inse att du kommer inte bli miljonär när du pluggar för det första, och sen när du är färdigutbildad som polis. Och jag tänker på den här karriären som du nu berättar i IKEA-koncernen, du blir erbjuden det här jobbet i den här utvecklingsavdelningen. Hur, jag menar, du går ju från ganska bra betalt kan jag tänka mig, till noll och sen till ett yrke där du inte kommer vara så välbetald som du har varit tidigare. Vad hade du för tankar kring det?
Ja, det är ju som den frågan har jag fått många gånger. Det var lite kanske, vad ska man säga, jag har ju fått, jag brukar skoja med människor och säga, men det är mitt andra liv det här och andra. Men jag har haft ett, alltså levt så, ja, det har varit jättebra betalt. Alltså det har varit, man har kunnat resa typ var man har velat, och visst, jag har rest jättemycket i jobbet och sett många platser och sådär. Men sen pengarna, ja. Men jag har också den här världen att hur många, alltså monetär belöning, det är inte så många individer. Nu är detta helt, detta är Rickards egna filosofiska tankar. Men monetär belöning är det inte så många som drivs av. Sen finns det, man ska naturligtvis ha, man ska ha skäligt betalt för det jobbet man gör. Det är inte det jag pratar om, utan det är mer, alltså det har inte värdesatt, alltså jag har inte värdesatt det lika mycket som till exempel att jag har tittat tillbaka på de förändringarna som jag har varit med och skapat, till exempel på IKEA. Men det är ju faktiskt, när man jobbar med utveckling så kan det, en grej man gör, så det är inte, folk tror ju att det går skitsnabbt allting. Nej, det gör inte det. Och vet, myndigheten säger, ja men Rickard, det här är så trögt. Ja, men pröva ni att jobba på en organisation där det är 300 000 medarbetare som ska nå till ungefär och sen har du 1,5 miljard kunder. Det är lite, alltså så där nollorna är, alltså så går du, när du vet inte när du budgeterar, om du har, är det euro, dollar eller SEK vi pratar om idag. Alltså du ändrar du färgen på en knapp till blått, från blått till rött, så förändrar det, då ändrar säljhistoriken, och då kanske vi måste lägga ner ett varuhus. Det är rätt stora förändringar. Men, och, ja, så att, men de här monetära har inte, det har inte varit ja, visst, det är klart. Det har varit, det är kämpigt nu. Och jag har ju fått det nu när jag har pluggat. Jag har ju använt min sparkassa. För att, och jag menar, första lönen här nu på aspiranten. Mina kompisar trodde att det var, jag fick 10 000.
Så bara, har du någonsin fått, du kanske inte fick så ens när du går tillbaka, när vi kommer tillbaka från Bosnien där liksom.
Nej, jag tror i Bosnien, jag tror vi hade, jag hade kontrakt, jag tror 15 000 i månaden då, eller något sånt där.
Och det var 95.
Ja, det var 95, ja. Så att, jag vet att 10 000, jag tror inte ens det var när jag gick och hackade betor som 14-åring ute på en åker utanför Kristianstad. Jag tror inte ens
det var. Men det är intressant, ja, det här med monetär belöning som du pratar om, för att givetvis nu är man ute och man tittar på Polisförbundet är ute och när jag började var det 15 000 nu, det var kravet liksom. Men givetvis, ja, så ska ju poliser ha bra betalt och kanske definitivt, ja, mer än vad de har idag. Men frågan, ja, är ju då, dels utifrån ditt sätt att tänka här nu, men också kanske lite från mitt, att vi kommer inte få, alltså folk kommer inte söka till polisyrket bara baserat på, men där får man bra lön, jag vill bli polis.
Nej.
Ingen blir polis för, nej, just för det.
Nej, man blir en, nej, för, ja, och jag, det här är ju jätte, och jag menar, jag vet att det är polis som sitter och lyssnar på detta, och jag kanske blir svartlistad, för det är inte, jag pratar inte om att vi inte ska ha höga lön, för det ska vi ha, för detta yrket är, detta är så komplext. Alltså detta, jag beundrar de individer som jobbar i polismyndigheten. Alltså att man orkar och att man kan hantera människor på det sättet man gör. Mm. Och det är inte bara polisen, utan det är alla inom, som jobbar med människor. Men just det här, precis det här monetära belöning, ja, lönen ska upp. Men en annan sak som jag tror också är viktigt. Men, som sagt, Linda Bondersson hade du som gäst för ett tag sedan. Hon är som lärare och vi jobbar, hon jobbade på sommaren, jobbar nu i receptionen i Landskrona. Där jag är nu på min aspirant. Och där var jag jobbade förra året som utredare. Till exempel, då, tack vare henne, detta är ett litet halvt exempel som myndigheten skulle, och inte bara myndigheten, för detta är i alla verksamheter, det är likadant på IKEA, men att de som gör någonting, som skapar, alltså som skapar en förändring i verksamheten, men tack vare Linda och två andra kollegor, så när de jobbade på Krim, tror jag man heter för, men nu heter det utredningsjouren, i alla fall i Helsingborg, och där började de med en aspirant, så tack vare hon och två andra började tänka, vi måste jobba mer proaktivt på UJ. Vi måste ut mer. Vi måste hjälpa IGV. Vi måste, när det händer någonting så åker vi ut på utredningsjouren. Vi måste ut och jobba. Vi ska ut och hålla förhören. Kan vi ut och hjälpa till vid olyckor och liknande? Var proaktiva i detta. Så, och det satte de för, jag vet inte om det kanske, jag vet inte hur många år sedan, det är ett antal år sedan. Och tack vare det, så när jag kommer till UJ så möter jag ju den här organisationen där man är proaktiv. Och där stationsbefälet vet jag berättar att han kom från en annan. Och han berättade att man jobbar inte så här kanske på riktigt på alla stationer eller alla LPO. Men vilket man borde kanske. Mm. Men för mig, och, så jag fick ju världens bästa start på utredningsjouren. Alltså fantastiska kollegor. Jag hade en instruktör som jag bara, efter tre nätter så bara vaknade mig mitt i natten. Nej, Johan, han måste fan mig till åka runt på polisutbildningen och prata hur man jobbar med, hur du jobbar på utredningsjouren och hur man tar pengarna från kriminella. Han är fenomenal. Alltså så, vi hade,
och då menar du inte stjäla pengarna alltså.
Nej. Nej, vi måste säga. Nej, men alltså, det går att vara effektiv. Och om man är lite proaktiv också. Men om vi hade ett fall. Men, och jag menar då, och då träffar jag efter, när jag kommer direkt mitt första pass på IGV i Landskrona, så träffar jag Linda. Så säger jag till Linda, en lång story. Så säger jag till Linda, tack för att du och dina två kollegor gjorde den här förändringen på UJ. För mig, och jag ser ju på de som jobbar på UJ i Helsingborg, att de tycker att ja, men detta är ett jävligt bra arbetssätt. Det var extremt lärorikt för oss, alltså för mig, att komma till det. Och det är det man måste börja titta på också. Vad gör man i organisationer? Alltså ge folk cred, den här klapp på axeln.
Myndigheten är dålig på det, alltså. Det har de alltid varit rätt
ljus. Ja, men jag vet. Och jag ska bara säga, för det är inte bara myndigheten. För att det är också, som sagt, jag har varit med på IKEA också. Menar det som, alltså man skyndar på sig, gör man en jävla massa grejer. Men det som, jag gjorde det, jag och några kollegor, vi hade drivit ett experiment på IKEA. Det är 5 eller 6 år sedan. Det ska ut, rullas ut i alla varuhus i hela världen idag. En playdel för barn, alltså digitala lösningar för interaktiva lösningar som ska ut nu. Det tar 5-6 år, men det är ingenting vi får cred för. Jag fick ju lön, det ingår i mitt jobb. Mm. Men det, man har inte det i sitt, vad ska man säga, man har inte det i grundstommen i det är inte inbakat i processerna. Nej, man nu ska säga så här. Och den tror jag människor behöver, för det är så många inom myndigheten som gör så fantastiskt bra jobb, och så bara kör man på. För det är lite grann så, sen kommer nästa larm och sen kommer nästa grej. Men om man kunde backa upp de här fröna som människor sår, tänk om man kunde. Fan, tack för du såg det där fröet.
Ja, men jag tror det. Många blir också, så går man in i den här lunken. Det finns ju någon utredning också som har gjorts hur poliser kommer ut och glada i hågen och ska gripa bovar och sen bara lunkar det på liksom från det här. Det måste man ju, det är någonting tror jag man måste ta till sig, och där är ju någonting som du är inne på här nu. Det låter ju faktiskt, du säger att det är ett komplext yrke och så, det är man ju benägen att hålla med om, men du kommer ju från ett komplext yrke också, men varför reagerar du då som kommer som systemutvecklare som är komplext som tusan för väldigt många människor och reagerar på att polisyrket är ett sånt oerhört komplext yrke? Vad är det som växlar för dig då när du byter till polisyrket efter att liksom pluggat och sen så är du ute som aspirant och du träffar på de här. Vad är det som gör att du reagerar på om det här är oerhört komplext yrke? Varför?
Vi möter ju människor. Alltså vi vet ju aldrig vad människan ska göra, säga eller tänka. Vi vet ju aldrig vad de har. Alltså vi kan ju inte vi kan ju inte analysera, veta vad har den här människan med sig. Och det är ju det som gör att men det är det som jag är fascinerad över, dels över kollegorna som då, dels har vi ju koll på, men i de mindre LPO:erna så har man ju koll på, ja men det är den bilen, den körs av den och liknande. Men vi har ju inte en aning, om, precis som inte människor vet vad vi, ja nu säger jag vi, jag är inte polisen, jag vill bli polis när jag blir stor, så ska jag säga. Så, men den dagen jag blir polis, eller så nu som en av dina andra sa.
Men du är ju du har ju brickan nu, du är ju polismans befogenheter när du är ute och jobbar, även om du är på aspiranten så har du ju full laga befogenhet att gripa folk och så vidare och så vidare, så du är ju polis i allmänhetens ögon så att säga, sen om att du inte har fått det där sista polisassistent i och för sig då, men, för du måste ju agera precis som När du kommer fram så tittar ju folk på dig, Rickard, och bara, ja men gör något då. Alltså,
ja, gud,
du kan inte säga nej, men jag är inte, jag har ju varit systemutvecklare länge. Alltså det går ju inte. Du får ju samma blicka på dig som alla andra.
Ja, eller du kan ju tänka dig hur det blir att när i bussen hoppar ut 4 stycken människor i uniform och det är de flesta ser ut som de är under 30, förutom en som hoppar ut som är gråskäggig och lite gråhårig.
Jag tror att du är befälet.
Ja, precis. Så det är ju också en sån här som jag får hantera i detta. Det ligger ju mig i fatet både positivt och negativt faktiskt. Att, det har jag märkt nu när jag kommit ut. Att, ja, men man har en lite annan attityd till mig. Mm. För jag ser lite garvad ut. Det var faktiskt en av studiekamraterna första veckan. Han sa det, en yngre kille som var, ja men... Frågan, ja, vad tror ni nu? Vad händer nu när ni kommer ut? Säger en kille. Ja, men det kommer ju vara, de kommer ju testa mig som fan, är den kille. Men alltså, kolla Rickard eller gammelsmorfen som de gav mig smeknamn första dagen i skolan. De kommer ju gå till gammelsmorfen för fan. För det är han. De tror ju han kan allt. Ja, precis. Den får jag ju jobba med. Jag tänkte, shit, jag kan inte allt här. Så det är ju lite ganska fake it until you make it. Så prata. Det är... Och det, ja, prata kan jag kanske. Så det använder jag. Och det var faktiskt en kommissarie på Irlands Krona. Han sa det till oss. Så här, för fan grabbar, börja inte slåss. Ta det 5 timmar och snacka in snubben i bilen. Gör det då. Snacka in dem i bilen. Ja, och den är så här. Visst, det kan ta 5 timmar. Även om vi jobbar inte på akkord precis. Någonstans där ligger någonting i sanningen. Ja, men så prata med folk. Men det är där jag menar tillbaka till frågan, just det komplexa. Och sen så har vi en verktygslåda som är, men den är komplex. Alltså så, alla våra verktyg, och så pratar ju alltid alla om, inte alla, många pratar om att men vi gör ingenting och det går inte att göra någonting. Men jag hade faktiskt jag fick ju vara med om en grej alltså på UJ där vi hade ringa stöld på ett shoppingcenter och för 450 spänn. En tredje landsmedborgare, medlem utanför Schengen. De grep honom 18.20 och 04.30 så satt han, så jag och min kollega, då såg vi till att han satt i polisbil till förvaret och för utvisning i 2 år från Schengen. Då jobbade vi hårt. Då var det svettigt för det var mycket papper, det var mycket tänkande, det var långa förhör med tolk och allting. Men så där det funkar när verktygslådan, men den är, och du tänker shit alltså, det var, ja, när jag kom den natten, det blev lite övertid. Då tänkte jag, vad var jag med om? Men det var jävligt coolt att kunna se vad man kan göra med verktygslådan, med de lagrum vi jobbar.
Ja, det lät ju som, det är inte alls det man läser i tidningarna, att folk begår brott och får åka hem igen.
Nej, men precis. Det var ju inga stöld alltså. Men det går. Men som sagt, det är... Och det är därför det är så komplext. För jag menar, och alla gör vad de kan. Och som sagt, det är ju, alla ska ju helst, varenda polis ska ju ha samma verktygslöda att jobba efter. Och ha exakt samma verktyg och kunna utföra exakt samma jobb. Men allt är ju situationer.
Men jag tänker på det här att byta liksom... Att gå in på en helt annan stig i livet. Liksom. Man är ju, det är ju lätt, jag tror att... Det är lätt att trampa på samma stig och man vet ju kanske till och med när man är ute och springer, om vi ska ta det väldigt så väljer man sällan den stigen man inte springer på, utan man kan sin löprunda och det är bättre att springa här. Men om vi tar livet så tror jag det är ännu svårare att byta stig ibland. Men jag menar, jag kan bara tänka på mig själv som bytte jobb helt annorlunda, precis som du, nästan från att gå från IKEA till polisen. Jag gick från polisen till liksom underhållningsbranschen, vilket jag också... Men för mig var det oerhört vitaliserande liksom som person, och att få göra någonting annat, få gå in i en helt ny värld och sådär. Har det varit vitaliserande för dig liksom bara själva skiftet, om vi säger så?
Ja, Ja, gud ja. Alltså verkligen, det är fantastiskt. Och det är ju, ja men precis, vitaliserande, ett bra ord, det har jag faktiskt inte tänkt det. Men det är verkligen, jag känner mig som ett barn på nytt. Och det tror jag är någon nytt. Nej men jag kan ju, det är det som är så sjukt. Jag får vara ny på jobbet. Alltså, och jag tycker för människor borde få känna den känslan, vara ny på jobbet någon gång. För när man börjar trampa... Ja, men när du börjar ställa tofflorna och går två varv runt kaffemaskinen. Alltså det parkerar där. Det kan inte, då kanske man ska fundera. Men och just det här, våga, ja. Mm. För vad är det som händer? För vad händer? Det kan hända. Visst, nu är det här jobbet. Jag har ju kunnat raljera på IKEA innan. När jag jobbat med förändring och liknande, så har jag alltid sagt så här, ja men när vi ska göra någonting så har det varit lite motsträvigt. Och då har jag sagt, ja men vänta, vad är det värsta som kan hända? Vi har inget jobb där vi kan dö. Men det kan jag inte använda längre. Alltså så, för det är faktiskt det här. Det går inte att göra i det här jobbet. För detta är faktiskt, alltså det här gäller att tänka till både två och tre gånger. Men det har varit det här, och just, för jag drivs av, ja men möta människor. Och då menar jag inte bara jobba ut, utan jag menar kollegor också. Den kunskap och energi, alltså. Den här glöden finns ju hos många. Mm. Och jag vill ju så här, shit, plocka fram den. Och jag sa det i talet till, när jag hade sån fantastiskt stor förhållande examen, att tal på examen. Mm. Och just det här, behåll passionen. Och tappar ni passionen, ring mig. Alltså så vi måste, så här, vi ska hitta den igen. Mm. För den är så otroligt viktig. Mm. Och det här, och sen den här resan. Visst, nu har det varit ett 30-årigt mål nästan för min del att bli polis. Och sa det till någon, när examen var färdig, och det var 3 dagars champagnedrickande. Men sen bara, oj, vad ska jag göra nu? Det var så här, nu har jag nått det här målet. Alltså, nu ska jag in i nästa. Alltså det var just att bli färdig. Sen så nästa är ju att bli polis. Mm. Eller bli snut, eller vad man nu vill kalla det. Mm. Och en bra sådan. Så det är ju nästa. Nu ska de. Men det är oerhört... Jag tror det är lite grann mindset att vara nyfiken. Men vad händer om jag gör detta? Mm. Och jag tror det behövs överallt.
Ja, men jag tror det. Och det för er som lyssnar och inte känner att kanske polis är det rätta yrket, så behöver man ju inte alltid göra sådana... brutala, men just det där, kanske bara byta kaffeautomat och stå i en annan korridor och med andra människor och med någonting. Det behöver inte vara så stort byte, men jag tror att det är viktigt ändå att inte stå och stampa, för att det kan ju bli så att man stampar vidare när man kommer hem och
alltså. Ja men precis, helt rätt. Jag har en faster som är snart, hon är 91 annars snart, hon är så fascinerande, för att hon är lite grann av en värld. Hon kan sätta sig på ett tåg eller en buss och så börjar hon prata med människor som sitter intill. Och det har många gånger så har den, under hennes liv så har det slutat med att det skapar en vänskap, det öppnar dörrar. Hon, är, alltså hon har ett otroligt rikt liv, socialt, kunskapsmässigt, inte monetärt, men socialt och kunskapsmässigt. Och hon sa, jag har inte tid att vara pensionär. Men just det, hon är så nyfiken på människor. Och det är just det här, för jag hörde Patricia Tudor Sandahl, tror jag det var, som sa i Vinterprat P1. Och alltså just det här, fråga, om du möter en person, vem är du och hur vet du det? Mm. Det där är lite grann, alltså var nyfiken på människor. Och tänk, men shit, det där skulle kunna vara jag.
Det kommer jag ihåg, jag och Anders Rosander, som var min första gäst i podden för 5 år sedan snart. Vi hade ju en utbildning då, en rikstäckande utbildning som heter Drogtecken och symptom, som gick ut på att se liksom, hur kan vi se om folk liksom har konsumerat narkotika och hur kan man då liksom medta dem för urinprov och sådär. Och så hade vi, det var en sån här 3 dagars utbildning och man lärde sig allt om alla preparat, och det var stora pupiller och små pupiller och man svajade hit med ögonen och fram och tillbaka. Men så sa vi, nu har vi gjort det här i 3 dagar, men så har vi liksom också ett hemligt recept hur man kan få reda på det här liksom utan, och vet ni vad det är? Och vet du, sitter polisen där och man, nej, du kan fråga. Vad har du tagit för någonting? Och då så kanske man säger så här, men jag har tagit en ecstasy. Okej, bra. Så då, och det är ibland är lösningarna enklare än vad man kan tro. Men just det här att faktiskt fråga och prata med folk är ju en ganska enkel lösning när den fungerar, när det liksom funkar.
Och jag förstår ju också just det här med att, jag menar, om man just skapar en förändring i sitt liv. Jag fattar ju att, jag menar, att i min ålder då, så men du sitter då kanske med men det är de här tre V:na, villa, Volvo och du har, alltså det då små barn och hela den här biten och alltså man har byggt upp det, du har alltså det naturligtvis så finns det. Och jag kan inte så att jag ett incitament för att shit, ja, men jag behöver ändå ha en lön och som är någon kan, så jag kan leva mitt liv med och utveckla en arbete. Men det är kanske någonting man får titta på. Alltså, skulle man kunna, kanske, visst nu har man den här funktionsinriktad, men det är bara för personal som jobbar i myndigheten, men jag är helt insatt i det. Så, kan du, så får du betalda utbildning. Mm. Men att man på något sätt, för jag menar, folk har ändå någonting att, jag tror det skulle vara många som skulle passa i myndigheten, som, och jag hoppas ju att jag vet att jag kanske kan inspirera någon att byta, våga byta och hoppa på. Det är inte, men jag har jobbat med många människor på IKEA och jag har sagt till några av dem så att alltså jag skulle vilken dag som helst skulle jag kunna vilja se, så skulle jag kunna ha dig bredvid mig i polisbilen. Alltså så vi skulle kunna jobba. Och de, oh nej, det skulle inte, jo, verkligen. Alltså så man har såna förmågor. Och det är så att jag tror också att man får så vidga, och det är väl lite grann också det här med att jag vet, poliser, man har sagt det någon gång på Instagram och just det, gifta inte med en polis. Alltså, ska, nej, men lite, nej, men och det är förlåt ni som har gjort det, men lite grann, så här, behåll ditt vänskapskrets, vi kommer få någonting. Och vi har ju, men bibehåll, för att världen ser ju, alltså världen ser inte bara ut som den som vi som poliser möter. Det finns ju en annan värld också. Mm. Och det finns ju andra människor, andra förmågor i den. Den världen måste man behålla. Så det, visst, jag kan ju gå all in här på polisen och bara leva det här livet. Men samtidigt har jag ju vänner och familj i, som lever ett annat liv. Och där får jag också influenser ifrån. Mm. Som är fantastiskt. Jag menar, jag är mega tacksam. Och det är min, alltså att jag har de här människorna i mitt liv som jag har fått råka på. För egentligen så jag sa det i början innan att vad ska jag snacka om? Men jag kan prata om alla människor, alltså jag kan prata om alla människor jag har träffat som är helt fantastiska med ledarskap och kunskap. Jag har till exempel jobbat ihop med en copywriter. Hon är magisk på att kunna visualisera dina behov, alltså som i verksamhet eller din egen, men också diskutera så gå utanför boxen och tänka shit, ja just det kanske, alltså vi pratar om sådana metatankar om man nu ska tänka, och det kan ju låta hur flummigt som helst, men det är någonting i det, och det önskar jag att alla människor kunde få ta del av.
Jag tänker på om man backar lite, just det här du sa, gift inte med en polis, lite roligt, och det går säkert bra för vissa och mindre bra för andra, som med alla andra äktenskap, men jag tänker att det finns ju i den här, precis det du fortsätter att berätta om så här, att jag tror det är oerhört viktigt. Min verklighet är inte hela verkligheten. Och jag tror att det är när man kanske på något sätt kapslar in sig i det lite grann som det finns risk för att man blir cynisk. Liksom, att man tror att hela världen är det jag har varit med om den här veckan. Det har varit mord, självmord, rån, skjutningar.
Yeah.
Och då, det är så viktigt att vidga liksom
Ja, och det är precis. Ja, shit, alltså, jag kan ju prata mycket om det här. Men detta, och jag har fantastisk tur. Jag säger tur, men det kan, men när jag gjorde FN-tjänst till exempel. Och då har jag fått genomleva det där ju. Det här med, och det som man idag, många poliser möter. För det är ju faktiskt så här att omvärlden kanske inte riktigt förstår vad vi är med om. Och det är lätt att vi kapslar in oss då. Jag förstår det. Jag har själv varit i skiten och sagt det jag säger, men under FN-tjänsten och efter, jag har bara varit på en återträff till exempel. Och det är så, jag älskar några av de vännerna som jag gjorde i FN-tjänsten. Any day skulle jag ta en kula för dem. Alltså det finns inte, det skulle jag göra när som helst. Alltså de betyder så enormt mycket för mig. Men det var många som fastnar i det där, den världen. Mm. Alltså man, och det kanske, då är det riskfyllt. Mm. Eller inte riskfyllt, men det kan ju finnas kanske någon, alltså att ja, men titta utanför det finns en annan värld. Mm. Därför vi, och det visst, det får vara så det också, men man kan, det behöver inte vara så.
Nej. Jag tänker, Jag brukar ju alltid fråga mina gäster, en del har jobbat i nästan lika många år som du och jag. Nej, inte riktigt, men vi har haft någon som har jobbat i 40 år, det är helt otroligt.
Ja.
Men du är ju i din begynnelse, du börjar dina 40, det kanske inte blir 40 för dig, men har du redan nu när du har jobbat, jag vet att du har varit ute i dryga två månader någonting nu, men har du något case liksom som där du känner att ja, men det här kommer jag ihåg nu lite extra efter den här relativt korta tiden redan?
Ja, jag har ju det, och det är inte kanske många där polisstudenter som lyssnar, tänkte, för man vill lyssna på någon flashy vapenhistoria, men det blir inte det. Men jag har hjälpt utredningsjouren och kommer till jobbet, så det är två historier igen på ett sätt. Kommer, och så kommer min instruktör, och så kommer med två barnstolar. Så vi ska köra och hämta på skyddat boende. Mm. Och jag har själv barn, jag har en dotter som fyller 17 snart. Och så som pappa så, jaha, okej, vi ska hämta barn. Men fick inte så mycket kring den storyn. Så vi lastar in i civil bil. Vi är utrustade, men civilt. Men vi har full utrustning med oss. Mm. På oss. Och vi åker ner till den här staden där det skyddade boendet finns. Men på väg dit, när vi ska precis parkera, jag ska gå in och hämta familjen. Eller mamman och barnen. Så är det... Då ropar de upp en prio etta, det är ett pågående rån, tror vi. Det låter, och så säger de också barnen, nej, det låter märkligt. Vi vet inte vem som är målsägande och misstänkt i det här. Så vi åker till det här stället, och så får vi bara upp att det är någon som jagar en familj. Familjen låst in sig i en butik i centrum. Så ja, vi kommer dit, och jag och min kollega antar mannen som står utanför och agiterande och arg och besväger någonting. Och sen så går jag in i den låsta butiken. Det är rätt mycket folk den lördag. Så det är rätt mycket folk i centrum. Jag går in i butiken och så ser jag att det är en familj som står där inne. Fyra barn och fyra vuxna. Och två äldre också inne i rullstol. Och de berättar pappan där då vad som hänt. Och jag ser på barnen där inne att de är skära, de är rädda. De står rätt långt in i... Nu gömt sig i butiken i stort sett. Och de undrar ju, var är den här mannen? Och sen löser vi det här. Men jag ska inte gå in på detalj vad som hade hänt. Men det var inget jättesum. Men det var, de hade blivit utsatt. En person trodde att de hade stulit någonting från den här mannen. Mm. Så den mannen, och han var turist. Han var förbannad, han var ledsen. Och så han hade jagat och gått på den här familjen. Så att barnen blev skärrade i detta. Och det var inget så större i det. Men jag tar telefonen mot den här pappan. Och bara säger, så vi har rättat ut det, så det blir ingenting, vi plockar undan mannen, och så kommer en annan patrull och hämtar honom. Sen, ja, så jag har hans telefonnummer. Sen är det bara på nästa, och sen åker vi hämta den här, ska åka hämta familjen, mamman och två barnen. De pratar inte svenska. Och hon som jobbar på hemmet, hon säger var de kommer ifrån, och sen så, och berättar lite grann vad som har hänt. Så där står jag, nybakad aspirant och i full utrustning, och när kommer en mamma som är rätt skärad, och två små barn, ett och tre år. Så jag tar den här lilla pojken, han står och tittar och håller lite nalle, och så frågar jag honom på hans språk, så hej, och sen vad vet du, och sen lyfter upp honom, och så ger han mig världens hårdaste kram. Mm. Alltså, och hon, mamman har varit utsatt ett antal år, och sen så när vi ska börja ut i bilen, och han ska sätta ner honom i bilkudden, så han vill inte släppa mig, utan han bara ger mig, alltså jag får ha en sån jättehård kram. Den kramen kommer jag aldrig att glömma. Mm. För att han, alltså så, och det var det han lilla, att jag såg honom. Jag vet det, men det kommer jag ihåg. Men så kör vi hem dem, eller kör dit de ska, och sen blir det lite annat kring det där ärendet. Sen så när jag kör hem på kväll, ja just det, sen är jag ner och lämnar den här familjen sen igen på det här boendet. Men så tänker jag så här, shit, den här familjen, det här rånet i butiken, vad var det med det? Så jag ringer och tänkte, men jag bara ringer, och jag känner lite grann så här, men fan, de här barnen, jag pratar aldrig med de barnen. Nej. Och så kollar av dem. Så jag ringer pappan, hej, så jag bara, hej, det är Rickard från polisen, och jag bara vill kolla av, är allting bra med er? Och så sa jag då, jag tyckte att du har lite samvete, jag pratade inte direkt med barnen, men är de okej? Och han blev jätteglad att jag ringde, och han berättade, ja, vi har pratat här och sånt. Så ja, men skitbra, och så det skulle vara någonting, att så får ni höra av om det skulle finnas, om det blir någon stöd. Och det var inget allvarligt det här. Mm. Men för de barnen så var det, för dem var det det var ingen trevlig upplevelse för dem. De var rädda och ledsna. Mm. Men så pappan blev jätteglad och sa tack för att du ringde. Alltså det var verkligen så. Det betyder mycket.
Mm.
Och ställa på och sen när jag kör hem så tänker jag, det är den här polisen jag vill vara.
Mm.
Det här, det jag kände när jag la på, men det är det här. Och sen vet jag att vi kan inte göra den allt och alla. Men jag vet att mitt hjärta och min kompass pekar i rätt riktning. Mm. Det är det här. Så här ska jag vara.
Just det.
Så inget större krig, men det där var viktigt för mig. Att så...
Nej, men tycker du har fel när du säger inget större case. Och det är lite så när jag ibland ringer upp någon kommande gäst och säger, men jag har ingen biljakt och jag har inte skjutit.
Ja.
Men så jag är helt... Det är liksom inte det.
Ja.
Jag vill med podden liksom bara bredda liksom synen på vad poliser gör och berätta om det minnet som du har. Och det får vara... För oss andra, du kan tro att det är det minsta som finns, men jag vill höra varför du kommer ihåg det. Och jag tycker att med den här grejen med den här pojken och med den här kramen och sådana grejer, och det är ju det som jag känner lite grann kanske då skiljer från, och du får rätta mig om jag fel, jag ska inte lägga orden i din mun, men som systemutvecklare på IKEA så kanske inte små pojkar som du pratade med liksom kom upp och kramade dig på det sättet. Det är ju någonting, nej, men det blir ju en annan dimension med polisyrket, och det sa ju du själv, så var är skillnaden? Människor, möten, det ständiga människorna med möten där vi inte vet hur de tänker, var de har varit, var de kommer ifrån. Du vet inte hur de kommer reagera på det du säger, för du, och så vidare, hur det kommer tas emot och så vidare och så vidare. Det är ju otroligt komplext liksom. Jag tycker att det här minnet från den korta tiden varit ute är superintressant. Och också det är ju intressant för dig att veta att det är den här, alltså min kompass går den här riktningen och den här polisen som jag vill vara. Det är väl ett superintressant minne så tidigt och att få igång den tanken. Och jag är så glad för det här samtalet och det. För när vi jobbade civilt, alltså jag lämnade ut mitt hemnummer och folk tyckte jag var en idiot liksom. Så jag lämnade ut nummer till folk och sådär. Men det hade jag ju, alltså rent polisiärt hade jag mycket för det. För att folk ringde till mig då och sådär. Och jag fick information och så. Men också för mig som, precis som du säger, jag tycker att det är så här jag vill jobba. Och det är aldrig någon som har lärt mig på skolan eller någonting så här, du ska lämna ut ditt nummer. Utan det är precis som du har berättat nu här innan, duktiga, kunniga kollegor som jag har lärt mig av. Som själva har sagt, här har du mitt nummer, ring mig och så vidare. Så det är de jag har lärt mig, jag har inte tittat på det själv heller. Men vi lär oss ju av varandra där.
Och det är ju faktiskt precis som jag sa innan tidigare. Jag undrar om du har, alltså din podd är ju fantastisk för alla polisstudenter bland annat, alltså det är ju så många som lyssnar, och just det här att få de här historierna, den kunskapsöverföringen till, alltså att lyssna, ja men shit, jag kan ju faktiskt, alltså detta är ju verkligen världens bästa rekrytering till myndigheten, alltså det det är det, va, och det. Och sen så kunskapsmässigt sen när man är inne i myndigheten och när man studerar så lyssnar man på Över min döda kropp med Anna och Lena. Alltså det alla studenter, det här, ni gör jättemycket för oss. Alltså, och just det är viktigt, och jag ska inte förminska min story i det, va? Utan det var min insikt och min kompass.
Ja.
Men jag tror det är jätteviktigt för alla som funderar på det här yrket att, men shit, det är ju den här drivkraften. Nu kommer vi tillbaka till det där med vad är belöningssystemet i oss? Vad är det? Och då är det inte monetära belöning, utan min belöning är att jag har en service, att jag har hjälpt en medmänniska. Alltså så, gör något snällt för någon annan. Och lite grann också, jag menar, vi är ute, tänk, jag vet att vissa sammanhang så kan vi inte tänka kanske, men många människor vi möter, ja, men det kan ju vara blivande kollegor. Så man tänker det i varje möte. Ja, men det här kan ju verkligen bli en blivande polis. Hur kan jag tänka? Det skulle kunna vara en kollega till mig sen i framtiden.
Och det har vi ju exempel på i podden. Vi har ju en polis som... Ja, hennes mamma var ju inte så trevlig och hon blev ju utelåst. Det. Och det var ju en polis som gav henne en 500-ring och gå och köp lite mat och så där. Och sen nu jobbar hon som polis.
Man gråter när man hör på det. Ja, det är det. Så att vi kan så fru hos alla på ett eller annat sätt. Sen vet jag det finns individer som vi möter som är i en annan värld. som är,
så är
det är någonting annat. Men de stora massan är inte där.
Men var är du på väg då, Rickard? Du är ju, nu ska ju såklart bli godkänd på aspiranten. Kanske du kommer bli, va? Så då har du ett polisiärt liv framför dig. Finns det några planer eller tankar där?
Jag har fått en fråga från folk. Mina studiekamrater sa, Rickard ska bli chef. Nej, jag ska inte bli chef. Ledare kan jag bli, informell eller formell. Men det är ingenting jag satsar på. Nej, jag har sagt så här, områdesgrupp, jag var brottsförebyggande. Och sen om myndigheten vill, så, men jag har ju sagt, jag skulle kunna jobba med utveckling. Men, och det också tolkar mig, jag är inte här för att människor tror att nu ska du göra min organisationen bättre. Nej, jag ska inte, jag vet, alltså, rävjävel, lugna ner dig, sluta vifta. Den får man ju höra. Och det är helt fine. Men jag skulle vilja jobba 50% med så, utveckling och 50%, jobba 50% ute. Det är fullt möjligt, och för den dagen när man hänga av sig bältet, kopplet, och sätta sig inne och tappar verkligheten. För det är inte bara i myndigheten man gör. Så gör man i alla organisationer. Mm. Det är samma, men som IKEA. Det är inte, man klättrar och sen så jobbar du på kontoret, så jobbar du aldrig ute på varuhuset. Det var faktiskt jävligt bra, för att där har man lite grann som krav. Att ska man jobba vartannat år, så ska man ut och jobba i varuhuset. Man gör varuhuspraktik. Du ska ut och möta kunder. Och där ligger någonting. Och det, så jag skulle vilja, drömmen är att jobba ute, men vad vet jag inte, för det är så mycket jag vill lära mig. Men också, så kan man ha nytt, har myndigheten nytta av det jag har med mig, då får man använda det, för jättegärna. Jag blir inte besviken om jag inte använder det. Men utveckling har varit roligt att jobba med.
För det är ju liksom en, det där har man pratat om när jag jobbar som polis, men också alltså att ta del av folks oerhörda kompetens som kommer in. Nu har du en kompetens som kommer in, du har jobbat med systemutveckling på IKEA bland, men sen också när folk lämnar och sitter på och bara säger, jag slutar, okej, hej då. Men vänta. Den här personen måste ju lämna över all kunskap också som den sitter på, inte bara hej och goodbye. Det har ju tagit till sig under liksom 10, 20, 30 år. Och då säger man för mig, men det var vad synd, du är ju jätteduktig, det skulle du behöva få, hej.
Och där har jag, nu ska jag inte säga att jag har en lösning på detta, men jag har faktiskt pratat om, jag vet att det finns andra som pratar om detta, men någonting jag tror att myndigheten skulle ha nytta av, det är mentorer. Och mentorer är ju inte, alltså om man tittar på själva det konceptet att ha en mentor i myndigheten, för myndigheten är komplex. Alltså du ska navigera i en komplex myndighet med beslut, med hierarki och liknande. Och privat så jobbar man mycket med mentor, och då kan man ju vara mentor åt någon som, jag har varit mentor åt en tjej som jobbar i Korea till exempel. Det går. Och likadant, och det handlar inte om något betalt, det är inte en handledare, det är inte en instruktör, utan mentor är någon som kan hjälpa dig, och det ska vara en dialog med mentorn, för mentorn ska också, den som är mentor ska också få någonting ut av det här. Där tror jag man kunde ha, om folk blir intresserade, och detta är så enkelt att implementera, det är bara, för det finns jättemånga som är inom myndigheten som är superintresserade av att dela med sig av sin kunskap.
Det här, i näringslivet så jobbar man ju mycket med mentorer och sådär. Jag vet ju, jag har ju vänner som driver företag och sådär, som har äldre personer som mentorer och sådär. Hur ska jag göra med min bolag? Vilken riktning börjar jag? Det har ju varit av oerhörd vikt, vad jag har förstått i alla fall, kring
alla
VD:er som är pensionerade. De har liksom byggt bolag i hela sina liv och så vidare.
Ja, men det skulle vara rena drömmen. Och jag menar, som sagt, jag har ju gjort FN-tjänst ihop med Stefan Holgersson till exempel. Precis. Alltså, jag läser hans material och jag har haft lite kontakt och sådär. Hans riktning, hur tänker han i vissa grejer? Det är skitintressant för min del att veta. Men det, jag tror den är jätteviktig, just det här med kunskapsöverföring.
Ja, men Rickard, till och med jag vill ju byta yrke igen när jag pratar med dig.
Vill du börja jobba på IKEA eller så? Jag har telefonnummer.
Både det och något annat. Ja, men det är fantastiskt, otroligt, vilken injektion tror jag. Jag hoppas för dig som lyssnar också, att oavsett vad du gör, att man får liksom den här tanken att kanske byta och ändra och sådär. Vi ska prata vidare lite i ett Patreon-avsnitt också, Rickard, om livet. Yeah. Vi vet, man vet aldrig vad det blir på Patreon, det brukar bli intressant. Men fram till nu säger jag stort tack för din historia. Och jag kan säga, jag känner spontant, jag måste återkomma till dig här snart så du får bli gäst om något år. För jag tror, man vet aldrig vad som kan ha hänt, känns det som.
Men tack, jag är otroligt hedrad. Det var, alltså, så detta är ju, som jag sa till dig, innan jag började plugga så lyssnade jag. Jag har lyssnat på många timmar och, av alla fantastiska människor som du har intervjuat. Och det har varit både skratt, tårar och skräck att lyssna på. Och jag fant, och att få vara del i detta, wow. Ja, så tack för att jag fick vara med. Det var fantastiskt.
Och tack till Emma som tipsade också.
Ja, precis. Tack Emma.
Tack.
Tack.
Då är Snutsnack över för den här veckan. Jag hoppas verkligen att du får en fantastisk vecka fram till nästa avsnitt, då jag kommer med en ny gäst. Patreon.com/snutsnack för att ta del av fantastiskt bonusmaterial med mina gäster. Men ha nu en trevlig vecka, så hoppas jag att vi hörs i nästa. Hej då!